Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Let's pretend! Let's pretend! Let's pretend we score the goal!
Sportbladets Premier League-podd, välkomna ska det vara denna soliga tisdag, ja, soligt i Stockholm i alla fall. Hur har ni det i London, Frida?
Oh, det är soligt här också och ganska varmt dessutom, så det är trevligt. Mm.
Ja, men det är rena sommartemperaturen här också, det gör en på bra humör. Mm. Det börjar dra ihop sig borta i Premier League ju. Vi är ju faktiskt bara, vi har ju suttit här med EM-planeringen och börjat prata den. Det är inte så långt kvar till.
Det är exakt en månad idag. Tydligen.
Det är exakt en månad idag, ja. Och då har vi fortfarande en ganska rafflande slutspurt här i Premier League att hantera först. För att Leicester ser ju till att göra det svårt för sig igen. Man får ju vibbar från juni förra året när de låg ganska tryggt på den där topp 4-positionen och sen inte tog en enda poäng i stort sett och rasade rakt ner igenom. Mm. Kan det hända igen, Frida?
Ja, alltså det ser ju ut som det. Nu fick de ju ett bakslag här i och med att Johnny Evans utgick skadad. Och Rodgers själv beskriver ju honom som själva hjärnan i mittlåset. Och han har ju varit viktig både framåt och bakåt i planen. Och det syntes ju för att det var ju enormt många försvarsmisstag egentligen som Leicester visade upp här. Och man har ju sett lite tendens av det i tidigare matcher också, just det här med att det är ganska enkelt för motståndarna att springa in bakom dem. Men då har de kanske ändå haft Evans där som en sista utpost. Nu inledde ju exempelvis Castagne med en felpass som ledde till en kontring, och Sam Maximan var ju jättenära att dra in 1-0 redan där. Det var en bra räddning från Schmeichel. Och sen så Willocks mål är ju ett misstag från Soyuncu. Och sen är det ju Fofana som alltså inte kan matcha Paul Dummett i luftrummet på en hörna. Och Castagne står för en usel hemåtpass sen som Callum Wilson plockar upp. Och det fjärde målet är ju också avvaktande försvarsspel. Och sen så är det klart att de gör ju de här fina målen i andra halvlek där med, från Albrighton och Iheanacho. Men då var det ju redan för sent, så det går ju inte att komma ifrån att Leicester skakar ganska rejält nu. Och de har ju tur att West Ham åkte på en förlust, för annars hade man ju nästan börjat tro att att det hade ju sett ut som att de skulle börja tappa liksom de gjorde då förra säsongen. Mm. Sen är det ju en riktigt bra prestation från Newcastles sida, det får man ju inte komma ifrån heller. Alltså här ser man ju hur aggressiva och kliniska och skickliga de faktiskt kan vara när alla spelare är friska och hela, och inte minst Saint-Maximin och Callum Wilson. Jag tycker Joe Willock också gör en jättebra match här och ställer till oreda i Leicesters försvar med sina löpningar. Så att de är ju väldigt oförutsägbara Newcastle och går ju lite upp och ner, och just nu mest upp, men absolut, Leicester, det är någonting som inte riktigt stämmer där just nu.
Nej, men det är ju visst att Newcastle gör det bra, men det blir ju övertydligt nästan. Leicester på hemmaplan 0-4 efter 73 spelade minuter. Då är det ju minuspsyke, och faktum är att de här två målen som de petar in kan ju få betydelse, för att de har ju just nu ett målskillnadsövertag på Liverpool bland annat, som ju är ett av lagen som ligger där bakom. Och det är ju matcherna den här veckan, alltså Leicester mot Manchester United, Liverpool mot Manchester United, kommer ju avgöra rätt mycket. Liverpool just nu då 6 poäng bakom, fast med en match mindre spelad. Och sen har ju Leicester sitt spelschema som... Ska vi se om jag kan få upp det här. Nu slutade där. Så kommer det här de nästa veckorna där de ska möta Chelsea.
Gånger två.
Och sen Manchester United... Ja, gånger två faktiskt också i cupfinaler också. Och ja, det är Manchester United, Chelsea och Spurs de har kvar i sina tre matcher. Och de behöver vinna minst en utav dem.
Det är ju fascinerande om de lyckas missa ännu en gång på det här sättet. Alltså sen som Frida var inne på, man blir ju inte klok på Newcastle. Man blir inte klok på den matchen att liksom 0-4. Det ska ju inte kunna hända. Och det känns som att, alltså, jag vet, man har pratat till exempel om Manchester City, om det här med liksom, jag vet, jag kanske inte det gäller något mer med tanke på att de nu är i en final, men liksom det här med förbannelse som att de inte lyckas oavsett vad man gör på något sätt. Leicester verkar ju ha hamnat i någon sorts tidigt stadie av någon sorts förbannelse att hur bra vi än gör det så kommer vi ändå missa Champions League. Om de nu skulle missa det så får man ju den känslan, och med tanke på spelschemat så är det ju inte osannolikt alltså.
Det var ju lite så här ändå, alltså på tal om Newcastle. Det var ju lite det här jag hade sett framför mig när man fick höra vilka spelare de hade plockat in i somras. Alltså man tänkte att ja, det finns ju redan ett par bra spelare i Newcastle. Sam Maximan definitivt den som står ut. Nu kommer Callum Wilson in som är mer en, ja men alltså, klinisk målskytt striker. Det här kan bli ganska bra. Och vi har sett det i ett par matcher under säsongen. Och nu den senaste månaden har vi ju verkligen fått se det. Alltså i de senaste 6 matcherna har de ju plockat, vad är det, 11 poäng. Och Steve Bruce är ju uppe som, alltså, tal om månadens tränare liksom. Bara en sån grej. Så att där ser man också hur snabbt det kan svänga. Och Newcastle har ju varit väldigt drabbat också av, ja men covid. Det är ju så många klubbar som har varit det, men... Man ska nog inte underskatta effekten som det har haft på truppen och spelarna i stort också. Så att här ser vi ju vad de kan göra. Men ja, som sagt, Leicester, de har ju också, ja, är ju också i behov av lite spelare som kliver fram nu. Och det är väl klart att Johnny Evans alltid var en av dem som gjorde det. Så att man får hoppas för deras skull att skadan på honom inte är så omfattande.
Mm. Alltså Leicester och kvällens match då mot Manchester United kommer ju bli enormt avgörande, för att de vet ju också, Liverpool som ligger bakom har, efter att de har mött Manchester United då på torsdag, deras tre sista matcher är West Brom, Burnley och Crystal Palace. De måste ju nästan utgå ifrån att Liverpool tar 9 poäng av dem. Jag är inte säker på att de gör det om man tittar på hur Liverpool spelar, men om du är Leicester så måste du liksom utgå ifrån att det är så det kommer bli. Och då måste du nästan ha 3 poäng mot... det räcker nog inte med 3 poäng på de här 3 senaste matcherna, utan du kanske måste ha faktiskt 6 poäng ifrån Manchester United, Chelsea och Spurs. Så att det är att ta sig i kragen nu för Brendan Rodgers. Och den här 3:an mot Newcastle hade de ju verkligen behövt. Det är ju uppenbart
och,
så.
Och det här är ju liksom inte heller några topplag som sitter där och bara ska spela av säsongen och vänta in ett EM. Det här är ju topplag, alltså United till viss del kanske då, men de ska ju möta Liverpool också. Men alltså både Chelsea och Spurs behöver ju sina poäng också för att hålla kvar Europaplatser eller kanske komma upp på Europaplatser. Så att det är ju... Otroligt.
Men alltså Chelsea ligger ju bara en poäng före Leicester i samma race. Och det är klart de har en enorm fördel, men de är ju inte klara för det liksom. Förlorar de den matchen, då finns ju risken att Liverpool, eller faktiskt till och med Spurs, som också har möjligheten att klättra här.
Just därför känns det ju så himla ovisst också. För att jag tycker att alltså, det upplevs som att Chelsea har varit väldigt, väldigt bra de senaste månaderna. Leicester har varit tvärtom, har inte alls sett bra ut den senaste månaden. Och ändå är det som du säger, att de bara är en poäng bakom Chelsea. Hur är det möjligt? Alltså och Liverpool då, som fortfarande har en chans på Champions League, trots att de har sett ut som de har gjort. Så att det är en märklig säsong, får man säga. Men det är ju kul ändå att det lever lite grann, med tanke på att det är ganska så dött i toppen.
Men alltså Manchester, ja,
och vill man vara riktigt sån, så faktiskt Everton smyger ju med lite grann där. Bara två poäng, också med en hängmatch kvar då. Smyger med två poäng bakom Liverpool. De har ju Manchester City i sista matchen, annars så är det Aston Villa, Sheffield United och Wolves, tre helt klart matcher som man kan vinna.
Ja. Ska vi avverka West Ham Everton också nu när vi ändå är inne på de här platserna?
Ja, vi får väl göra det, för att Everton tajtade ju till det lite där genom att ta den där trean mot West Ham. Mm.
Ja, definitivt. Otroligt viktig trepoängare. Everton har också varit ett sånt där lag som man inte har varit så där jätteimponerad av på sistone, och särskilt inte när de spelar på Goodison Park, men så fort de kommer utanför sin egen arena så kan de ju visa på vilken fantastisk individuell kvalitet som finns i laget, och det gör man ju där med Godfrey som hittar fram med djupet mot Calvert-Lewin. Ett lite otypiskt Calvert-Lewin-mål ändå, är ju uppe på 16 mål just nu, vilket får ses som otroligt imponerande. Och han är ju konstigt nog en spelartyp som känns som att det börjar bli ganska så ovanlig. Alltså han påminner ju till viss del om Harry Kane, och jag tror inte att det vore dumt för England att ha en sån som honom i EM-truppen i sommar. Får in 1-0 här och sen så räcker det ju. Man kan hålla ut och ta med sig tre poäng. De är ju ganska skickliga på det också, Everton, att just att försvara ledningar på det sättet. Och det blev ju ganska tydligt.
Ancelotti vet hur man gör så.
Ja, precis. Det blev ju ganska tydligt också hur tungt det här var för West Ham. Särskilt då när man tittade på hur Sofal reagerade efter slutsignal. Att han liksom föll ner på marken och såg så otroligt besviken ut. För att de vet ju här, West Ham-spelarna, att de har ju en fantastisk möjlighet. De har det mest tacksamma spelschemat av alla. Och nu kan de ändå slarva bort den här fina säsongen. Det är väl klart att det ändå kommer att ses som en enorm prestation det de har gjort. Men när man är så här nära så vill man ju inte, lik Leicester gjorde förra säsongen när man missade Champions League. Man vill ju ändå inte gå miste om en Europaplats. Så att det är ju en ganska förståelig reaktion.
Ja, det går ju så fort också att nu Everton har en match till godo. Om de vinner så är de alltså på samma poäng som West Ham. Och då har vi suttit och hyllat West Ham en hel vår. Everton har vi haft ganska stora frågetecken för. Det är verkligen en konstig säsong på så sätt att det är lite samma stuk som det har varit i många andra ligor. Om man bortser från Manchester-lagen här då. Att det är det laget som har varit minst dåliga på något sätt. Att alla på något sätt underpresterar av topplagen i grupp. Och att det liksom ändå i slutändan är så att trots att vi har i olika perioder i säsongen, Chelsea, Liverpool, Spurs, Arsenal och så vidare, som alltså genomgående underpresterat, så är alla med i kampen på ett eller annat sätt. Och bara där säger ju en del om hur många det är som har haft problem. Och att Everton, trots att de har haft den form de har haft under våren, faktiskt i högsta grad är med och slåss om den här platsen. Och har ett bra spelschema dessutom.
Ja, ja, det är ju det. Det är ju högdramatiskt verkligen. Och det är ju så här, alltså, Liverpool-supporten i mig vill ju såklart att Liverpool ska lyckas. Jag kan inte låta bli att känna så. Men den neutrala supporten i mig skulle tycka att det skulle vara så jävla tråkigt om vi står här i slutet av den här säsongen med City, United, Chelsea och Liverpool på de topp fyra platserna.
Det speglar ju inte riktigt säsongen.
Nej, alltså verkligen inte.
Och särskilt inte med tanke på att om vi tänker på Manchester-klubbarna också. Alltså hur det såg ut i höstas. Det var inte självklart att de skulle ligga ett och två. Alltså bara när man tänker tillbaka så långt också. Och vi kommer komma in på Southampton senare kanske. Men de är ju ett praktexempel också. De låg väl tvåa, trea i tabellen för några månader sedan. Nu ligger de precis ovanför strecket. Alltså vilken, ja, vilken helomvändning det har varit.
Vi skulle väl adla Hasenhüttl i början av säsongen, eller? Var inte det meningen?
Nej, nej, nej. Jag har aldrig velat adla Hasenhüttl. Jag har nog varit en av dem som inte har dragits med sådär jättemycket ändå i de här lovorden till honom. Men det kan vi komma in på senare.
Ja, alltså... Liverpool då som slog just Southampton och Liverpool som har varit så usla och som har liksom inte lyckats med nästan något. De är ju faktiskt obesegrade i sina 7 senaste matcher, är det va? 6 senaste matcher, något sånt. Och har ju, om man tittar på det, en resultatmässigt ganska fin form, även om man har missen mot Newcastle, krysset mot Leeds och så vidare i något slags färskt minne, och 2-0 mot Southampton. Det var ju inte ett Liverpool som imponerade på något sätt, men bollarna trillade in den här gången, och Alissons fadäs, som han ju har med ganska jämna mellanrum nu för tiden, resulterade inte i ett mål den här gången. Det var liksom, den där bollen liksom, som jag skulle säga att Alisson var väldigt bra den här matchen i övrigt.
Det var det som var, jag reagerade lite på det, för jag tror det var Jamie Carragher som var expert, och de får ju välja ut man of the match, och då väljer han Alisson, och det här är ju alltså 10 minuter efter att han har stått för den fadäsen. Jag bara satt och tänkte att ja, jag förstår ju det på ett sätt, men det är ju lite konstigt ändå att ge det till honom när han var så nära att schabbla till det igen. Men å andra sidan, han gjorde ju inte det, så att, det får man väl se som en
vinst. Är inte det största som händer i den här matchen att Salah passar man ner till ett mål?
Jo, det har ju inte hänt sedan juni förra året.
Det är helt sjukt.
Ja, det säger ju
Mané
lite.
Mané har väl knappt gjort mål sedan juni förra året.
Nej, det säger väl lite om problemen där som de har haft i anfallet också. Men det är väl klart att de behöver ju att de två steppar upp nu här mot slutet, och de ska kunna knipa en plats ändå i sista stund. Och Thiago också med sitt första mål, bara en sån sak. Han var väl lite upp och ner under den andra halvleken framförallt, men avslutet var ju väldigt, väldigt fint där till 2-0.
Ja, och ja, fanns ju lägen igen. Tittade ju på den här matchen och kände att det här var ju Groundhog Day igen. Ja, men spelet såg ganska fint ut i första halvlek. Chanserna kom, och så kom 1-0, men man satt bara och väntade på att 1-1 skulle komma när som helst, så att det där andra målet bara trillade inte in.
Det är ju tur att Southampton inte har någon, eller tur för Liverpools del att Southampton inte har en sån där jättevass slutprodukt, som jag tänker på då exempelvis när Alisson schabblar till det avslutet som Adams som han får till där är ju totalt misslyckat, så att de hade ju inte heller marginalerna på sin sida på så sätt ju.
Nej, och det har de ju inte haft, som vi var inne på. Och Southampton som ju spelmässigt påminner lite grann, alltså Hasenhüttls filosofi är ju lite Jürgen Klopp light på något sätt. Alltså det är ju väldigt mycket intensitet, och det ska pressas och löpas och väldigt mycket, och de ser ju trötta ut. De ser också väldigt trötta ut. Och i slutet på den här matchen så var det många tunga ben på plan alltså. För att Liverpool som ställer upp med Rhys Williams och Nat Phillips i mittförsvaret. Det fanns ju, det var ju ett försvar som man kunde attackera, om man säger så.
Ja, verkligen springa in bakom där. Ja. Det lyckades man ju med. Det är väl där Alisson gör den här fantastiska räddningen också. Det är väl Adams igen, va? Där han gör det
springer in bakom ryggen på Rhys Williams.
Ja. Men alltså sammantaget så... Alltså Hasenhüttls fotboll, alltså om den ska lyckas, du kan ju inte spela med ett... Men med all respekt, Charlie Adams och Nathan Tella känns inte riktigt som det liksom anfallsparet som du lyfter i tabellen med direkt. Nu har de ju annars andra spelare som vanligtvis skulle vara tillgängliga, men ja, du har ju skadan på Ings och så vidare, och sen Obafemi på bänken den här gången, men...
Som fan, alltså han blir större och större varje gång jag ser honom. Jag vet inte hur mycket tid han lägger ner i gymmet, för att det känns i alla fall som att han växer. Jag håller med, det finns ju många frågetecken kring Southamptons trupp, och det är väl också det som gör att man tänker sig att Hasenhüttl mycket väl kan lämna i sommar på eget bevåg, just för att det är mycket att göra, helt enkelt en stor omfattande renovering att få till. Men som sagt, det är ganska fascinerande att de låg trea i tabellen för inte så jättelänge sedan. Och nu ligger precis ovanför strecket. Hans aktier har ju också sjunkit. Han hade säkert varit med i debatten mer kring Tottenham-jobbet om detta hade varit för den här våren som de har visat upp nu. Och det blir ju så. Det är ju faktiskt bara naturligt, även om jag ändå tror att han kan landa ett annat jobb. Jag tror fortfarande att han är attraktiv för många med tanke på den fotbollen han spelar. Själv tycker jag att han är lite... Alltså, så här får man ju inte säga egentligen, det är taskigt. Men jag tycker att han känns lite konstig. Att han gör vissa uttalanden som... Liksom, ja, som får en att reagera lite grann. Säger saker som man tänker att det där var kanske inte jättebra att säga. Alltså, hur ska spelarna ta emot det? Men som sagt, jag tror fortfarande att hans aktier är relativt höga även om de har sjunkit. Mm.
Ja, det är som sagt det är oerhört mycket som står på spel och oerhört mycket som fortfarande kan hända i den här tabellen de närmsta två veckorna här. Vi ska avsluta säsongen. Chelsea lyckades i alla fall med vad som verkligen hade kunnat bli ett mycket svårare sits för dem i matchen mot Manchester City. En poäng eller noll poäng här om man hade ju allra högsta grad varit indragen i den här kampen, och matchen mot Leicester hade kunnat bli verkligen en kamp om vilket av de två lagen som skulle kunna hänga kvar topp fyra. Men nu lyckades man vända på den här steken och komma därifrån med alla tre poängen, och det dels så lever titelracet en liten stund till. Det är väl inte så många som tror att Manchester United ska ha chans att ta ikapp det där, men framförallt så visar ju Chelsea att de är kanske ligans formstarkaste lag just nu.
Ja, nej men absolut. Det som är mest intressant här är ju att Guardiola byter ut 9 spelare jämfört med matchen mot PSG samt ändrar system helt. Det var ju nästan en 5-1-3-1 uppställning, vilket City definitivt inte har spelat med ofta den här säsongen. En annan startelva som också stack ut var ju den mot Fulham på Craven Cottage. Då körde man ju också med en trebackslinje och med både Jesus och Aguero på plats. Men känns ändå fel att benämna detta som ett B-lag. Alltså det är för bra spelare för att kunna kallas
det. Det är ju det idag.
Så jag väljer att kalla det spelare som har spelat lite mindre än andra. Så kan man ju lägga fram det. Och jag menar, Cancelo var ju också på planen nu och han ser man ju definitivt inte som en B-lagsspelare även om han inte startade mot PSG senast. Så på förhand så trodde man ju, eller man har ju tänkt sig lite grann att den här matchen skulle bli som en sorts träningsmatch inför Champions League-finalen. Men med tanke på att Guardiola bestämde sig för att rotera så pass kraftigt så blev det ju inte alls så. Och det är frågan om Guardiola gjorde det här medvetet. Alltså förutom då att vila spelare som är i behov av vila, De Bruyne sades ha lite tajta lårmuskler och så vidare. Men genom att mönstra den här startelvan i det här systemet så ger man ju inte bort någonting till Tuchel, även om de har ju mötts tidigare i FA-cupen för inte så länge sedan, och det är klart att det bara är för Tuchel att sätta på en repris från någon av Citys tidigare matcher under säsongen för att få klarhet hur exakt de spelar, men det kan nog ligga någonting i det ändå. Alltså det är sant att det nog är viktigt för Guardiola att liksom hålla spelarna hungriga. Nu har de förlorat två matcher i rad här mot Chelsea. Man kan ju inte säga att de ska tillåta att det sker ytterligare en gång när det är som allra viktigast. Samtidigt så tycker jag att Chelsea gör det väldigt bra under andra halvlek när de exploaterar ytorna kring Citys straffområde. Mycket tack vare Reece James som satte fullt blås längs högerkanten. Och de enda negativa aspekterna att ta upp för Chelseas del är ju egentligen skadan på Christensen. Jag trodde faktiskt att han fejkade först eftersom att skadan kom i ett läge där han gjorde ett misstag. Vi har ju inte sett honom göra misstag lika frekvent, men här missbedömde han ju situationen helt och Men tvingades ju gå ut då och zooma en bra ersättare, men lite klumpigare, lite sämre med fötterna, och hade ju antagligen också lite tur där när han inte fick straff emot sig när han gick upp i ryggen på Sterling mot slutet. En annan sak för Chelsea del är väl att Timo Werner fortsätter att springa offside, framförallt fortsätter att vara som, han är ju som mest klinisk framför målet när målen måste dömas bort. Och jag tror det var Ian Wright som sa i BBC-studion efter att han satt och kallade det för ren lathet, men jag tror mer det är kopplat till, alltså dels självförtroendet såklart, men också att Werner verkar vara en spelare som de andra måste dirigera ganska mycket. Alltså när jag har varit på Stamford Bridge så finns det inga spelare som det skriks så mycket på från Tuchel och lagkamrater också som det skriks på Werner. Så att man undrar lite, ja, man undrar egentligen lite alltså vad det är som ligger bakom det, men någonting måste ju ske där. Han måste slipa bort den delen i sitt spel onekligen. Sen går det ju inte komma ifrån att Aguero faktiskt hade kunnat punktera den här matchen. Man hade kunnat ge City ett betydligt mer bekvämt utgångsläge inför den andra halvleken. Alltså de engelska kommentatorerna, de blev alltså, det blev knäppt tyst i 2 sekunder tror jag. När han drog den straffen rakt i famnen på Mendy. Vad tänkte han med?
Ja, men det
är lite för kyligt att försöka sig på vid ställning 1-0.
Men ligger det inte något i det där som du var inne på där också med att man inte vill avslöja någonting för Chelsea, att det är ett mentalt spel, att Aguero går upp och chippar ett straff. Om den hade suttit, den liksom moralboosten att City går ut med sitt, ja, lag med spelare som inte spelar lika ofta och sen bara chippar in en straff liksom mot Chelsea.
Det hade ju jo, absolut. Och Guardiola sa ju också där på presskonferensen, går den in så är det, så sitter alla och säger att han är ett geni. Men sen samtidigt, det står 1-0 i matchen. Man har chansen, han hade chansen där att bli ännu mer odödlig. Alltså då måste man ju vara 100% säker om man ska gå fram och lägga en sån straff. Man kan inte vara 99,9. Alltså det går inte.
Jag älskar det.
Oj. Tänk att han till och med kände sig manad att gå ut på Twitter och be om ursäkt. Det är inte jätteofta det händer ändå. Jag tror i och för sig inte, jag kan inte tänka mig att det var han som skrev den tweeten. För att hans engelska är ju konstigt nog, alltså inte 100% efter alla de här åren. Men ja, tungt för honom. Han kunde liksom ha blivit den som avgjorde allt här nu. Med tanke på att hans kontrakt
men
också...
Varför ska spelarna göra så?
För att det är liksom underhållning. Fotboll ska vara underhållning. Jag älskar att han försöker göra det. Alltså jag vill inte ha en fotbollsvärld
Peter Crouch satt och berättade en anekdot. För han hade själv varit med om det här, sa han, när han spelade med England mot Jamaica, och det är kanske inte det tuffaste motståndet, så att de drog ifrån där ganska snabbt målmässigt. Crouch har gjort 2 mål, England får straff med sig, han går fram och ska också göra någon sorts panenka, misslyckas totalt, och får ändå sitt 3:e mål som tur är, alltså i slutet av matchen i en annan situation. Men han sa det enda lagkamraterna pratade om, det enda media pratade om efter matchen, trots att de hade vunnit med typ 6-0, det var att Peter Crouch försökte chippa in ett straff. Och då sa han också att det misstaget gör jag aldrig någonsin om igen. Och att han var så glad att han i alla fall fick sitt 3:e mål där, så han kunde fullborda sitt hattrick. Han sa, annars hade jag aldrig förlåtit mig själv. För att det är ett sånt förödmjukande sätt att... förödmjukande resultat av en straff att misslyckas med en chip på det sättet.
Men det är ju det som gör panenkan så otroligt vacker och som gör att man tycker om den. Att det finns så oerhört mycket att förlora på den.
Jag blir alltid arg när jag ser, oavsett om den går i mål eller inte, så blir jag förbannad. gör inte så, tänker man. Men jag förstår vad du menar, det är lite living on the edge.
Men liksom Sergio Ramos typ 5-6 panenka straffar han satt och körde ju bara där på rad ett tag. Det blir ju större av att se någon missa dem, för man vet hur mycket det finns att förlora på det. För jag tycker att det är en aspekt i fotbollen jag älskar, så det håller jag inte med dig, Frida. Jag tycker det är helt underbart när man försöker. Och då blir det en miss ibland också.
Ja, men jag tror inte man alltså håller med om man är City-supporter, så tror jag inte man kan sitta och hålla med då. Håller man på ett lag så vill man nog inte att en spelare ska hålla på med sånt där. Det är lättare när man är en objektiv åskådare. Det tror jag nog.
Mm. Men det är ju andra att missa det på Panenkan vi har sett den här säsongen dessutom. Ademola Lukman hade ju en.
Ja.
Ja, den ja.
Och den ångrar han bittert, tror jag.
Det var en galen match också ju, för Fulhams.
Ja.
Var inte det typ i slutminuterna dessutom man kunde avgöra alltihopa, jo, och han bestämmer sig för att Panenka den.
Precis så. Mm. Alltså vet inte, det är någonting med att man nästan oftare ser Panenkas misslyckas än lyckas nu för tiden. Det är ju också så att jag kan ha fel här, men min känsla är att målvakterna chansar mindre än vad de gjorde förr. Alltså går vi tillbaka 15-20 år, då var ju egentligen metoden välj ett hörn, kasta dig ditåt. Valde du samma hörn som straffskytten så hade du en chans att ta den. Jag tror att målvaktsarbetet vid straffar är lite mer inläst, lite mer genomtänkt än så nu för tiden. Jag tror, och vi ser ju många målvakter som faktiskt står kvar. Jamie Vardy hade ju som metod att alltid bara dunka den mitt i mål. Tills han brände två sådana. Och nu kan han inte göra det längre. För att målvakterna lärde sig väldigt snabbt att det lönas att stå kvar. Och det har ju funnits statistik på att det har lönat sig att stå kvar. Istället för att chansa åt ett hörn. Så att jag tror att min högst subjektiva uppfattning om Panenkan är att den kanske inte är lika framgångsrik som den var förr i världen när målvakterna chansade.
När ska någon testa den här Henri Pires-varianten igen?
Alltså att passa.
Ja, och misslyckas med det. Om det kommer den är ju också liksom en speciell variant. Ja. Den är liksom
sen ska ju
Panenkan gånger 10.
Sen ska ju alla veta att jag uppskattar en dålig straff. Det är ju väldigt underhållande. Men det är just något med Panenkan som är... Jag gillar ju när straffar är väldigt, väldigt nervösa. En Panenka är ju en hybris. Det är jag inte lika förtjust. Jag gillar ju en straff som går 5 meter över. Det är underhållning.
Ja, jag vill ju helst inte omslata nu om hans knä inte är alldeles för fördärvat, så vill jag ju inte att han kliver fram i en eventuell kvartsfinal i EM och försöker sig på och chippa i målen. Då vill jag ju bara att han ska göra sin trademark straff och bara dra in den hårt vid i ena hörnan. Men det är bara vad jag vill i alla fall.
Bästa straffmissarna är ju de här när de trippar upp och sen dundrar den över. Det är ju mina favoriter. Alltså för det finns liksom både den här totala nervositeten som försöker dölja med fullkomlig liksom nonchalans och kaxighet som du egentligen inte har, och sen bara tokbränner den efter det. Jag tycker Simone Sassa-straffen är något av det vackraste som någonsin slagits, till exempel.
Man ska väl aldrig ta för lång ansats, känner man lite grann. Att då, ja, ibland går det vägen, men det känns som att redan de spelarna som tar en lång ansats, redan där känner jag mig lite osäker på vad som kommer att ske. Jag vet inte, en lagom ansats, inget trippande, ingen Panenka.
Inte för kort.
Då är jag lugn. Nej, inte för kort heller. Och för mycket krav vi har. Bara in med bollen i mål, herregud. Och svårt ska det vara.
Precis, Panenkans tid är över, jag säger det. Det är samma sak det här. Alltså, jag är oerhört emot till exempel Jorginhos det lilla hopp. Du gör det ju bara, du lurar ingen mer. Du gör det ju bara svårare för dig själv. Målvakten kommer inte chansa när han ser att Jorginho kliver upp. Nej, men han står kvar och så ser han om han kan nå bollen därifrån. Och så har Jorginho helt plötsligt fabricerat ett hinder för sig själv att slå in den där bollen. Det är ju bara att rulla in den vid stolproten. Det ska ju en professionell fotbollsspelare klara.
Han gör det inte alltid längre. Alltså, jag vet att vi har något tillfälle under säsongen som han inte gjorde det. Så att han blandar
på den här podden.
Ja, men han blandar och ger lite nu. Eller blandar och ger. Han blandar till det lite. Men det gör han kanske för att ställa målvakterna.
Ja, för det, innan körde han ju alltid den liksom. Jag vet inte, ni som är ungdomar kanske inte kommer ihåg hur Thomas Brolin brukade slå straffar. Men han var ju mästaren på att liksom i löpningen fram på något sätt vänta ut målvaktens första liksom ansats så han kunde läsa vart han skulle ta vägen. Det är väldigt få som gör det nu för tiden.
Nej, jag ville för att framhäva att jag är ju för hoppstraffarna också. Jag känner att vi har liksom monumentalt olika liksom värdegrunder när det kommer till straffläggande i den här podden. Bara för liksom sekretariatets skull så att det är framhävt.
Ja.
Mm, det ska vara power, ja. Kraft bakom. Så.
Exakt. Och det, jag tjatar om det igen. Den bästa straffen som har slagits är Djibril Cissé för Panathinaikos. Youtubare. Det är den bästa straffen som någonsin har slagits. Den går inte. Den,
kom ihåg att du har visat någon gång tidigare.
Full vrist mitt upp i krysset bara. Det är också så här, hej, jag spelar i Grekland. Jag bryr mig inte riktigt hur matchen slutar. hela den straffen har bara lyser av. Jag vet inte ens riktigt vilket lag det är vi möter.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Arsenal West Bromwich 3-1. Arsenal som ju går upp och ner och fram och tillbaks. Smith Rowe kliver fram igen. Ett av säsongens stora genombrott. Om Bukayo Saka var förra säsongens stora genombrott, så kanske Smith Rowe är den här säsongens.
Ja, vi får inte glömma bort vem som spelade fram till honom också. Det var ju Bukayo Saka.
Ja, det är ju.
Så att det var ju dubbelt akademin där. Smith Rowe sa ju det efter matchen också. Att han sa till Saka att du och jag har spelat fram till dig ganska många gånger nu. Nu är det dags för dig att spela fram till mig. Och så blev det ju. Vilket ju var, men det var väl skönt för Arsenals del. Och Smith Rowe sa ju det också i sin intervju att det har varit en tuff vecka såklart efter uttåget mot Villarreal. Många som har hängt med huvudna deppigt på träningsanläggningen, så att de behövde ju den här segern. Någonting som var, jag var ju där på plats, och någonting som var, ja, alltså som man la märke till ganska mycket under matchens gång var ju att det ändå var ett hundratal fans som hade samlats utanför The Emirates och stod liksom precis vid en av grindarna och gjorde så mycket ljud ifrån sig att det hördes ut på planen, och spelarna måste ha hört det. Alltså de gör ljud ifrån sig, och det var också lite det var väl lite symboliskt också för vad det är som sker kring Arsenal just nu, att det är väldigt mycket osäkerhet kring ägarsituationen, kring vart man ligger i tabellen. Så just att man fick in det där 1-0-målet efter en halvtimme var väldigt viktigt, särskilt eftersom att West Brom, särskilt Matheus Pereira, hade sett väldigt pigga ut inledningsvis och såg ut att ställa Arsenal lite grann. Men där får man in 1-0, och sen så gör ju Pepe det här fantastiskt vackra målet där han viker inåt från högerkanten och drar till med vänstern, och så står det 2-0, och så kan man andas ut lite grann. Det mest intressanta egentligen som hände under den andra halvleken var när Kyle Bartley alltså kort innan reduceringsmålet, när han helt plötsligt bara skriker någonting i stil med att får vi bara in ett mål så kommer de i princip skita på sig. Det var någonting i den stilen, lite fler svärord i det Bartley skrek, men det säger ganska mycket om mentaliteten i det här laget. Det slog mig att det är ju precis det problemet Arsenal har, att de lätt blir skakiga, och det blir man i den här matchen också. Alltså när Pereira gör det här väldigt fina målet där han bara löper ifrån Ceballos och El Neni, det är egentligen ingen bedrift att göra det, men samtidigt, samtidigt så är det ju ett väldigt, väldigt fint avslut från Pereira där till 1-2. Men det blir ju signifikativt för det Arsenal har problem med, just att de lätt släpper in motståndare i matchen på det sättet när de bara ska döda döda matchen helt enkelt. Mm. Sen så är det lite kul ändå att det blir Willian som sätter sitt sista spiken i kistan där med sitt första mål på 37 matcher.
Det är
han drar in en frispark. Det var nog inte många som trodde det när han la upp bollen på plats där. Men ja, han fick sitt mål och det var det sista West Bromwich såg innan de degraderades att Willian gör mål. Ja. Det är ju lite speciellt. Men det är inte konstigt att West Brom åker ur. Jag tror inte att någon är särskilt förvånad ändå av att de har varit en del av bottenstriden i stort sett under hela säsongen. Men Pereira är ju den som sticker ut och vi har ju pratat om läge tidigare att det kan bli svårt att sälja spelare. Men ja, är det någon som ska liksom lyckas klamra sig fast i Premier League så är det väl Pereira. Det har ju pratats lite om att Aston Villa visar intresse förutsatt då att de har pengarna och de har ju ganska god ekonomi överlag. Och sen är det väl målvakten Sam Johnstone som tror visserligen inte att han kommer gå in som någon första målvakt i en Premier League-klubb i så fall. Men det sägs ju att många av de större klubbarna kikar på honom eftersom att han vore ett väldigt bra backup-alternativ. Men i övrigt, som sagt, inget förvånande. Men ja, första gången Big Sam åker ur Premier League också, bara en sån sak.
Mm. Ja, inte ens Big Sam kunde rädda skeppet den här gången. Och även Fulham är ju matematiskt utslagna.
Vilket tråkig bottenstrid det har blivit. Alltså, det finns någonting deprimerande med att det är 3 matcher kvar och allting redan är avgjort. Det är liksom helt matematiskt också. Jag tycker det är supertråkigt. För det innebär att vi har ett koppel på typ 8 klubbar som absolut inte har någonting att spela för i de sista 3 matcherna.
Och konstigt nog får jag ändå säga att även om jag vet att jag lyfte det, jag tror jag lyfte det efter West Broms möte med Chelsea, att Big Sam har ju sett väldigt trött ut när han har suttit där på tränarbänken, alltså nästan som att han inte längre bryr sig eller att han har tänkt att ja, men det är redan över, men han har ju trots allt, jag tycker ju inte att det var fel att sparka Bilic ändå och plocka in honom. Han fick ju ändå rätt på en del saker och där finns ju några höjdpunkter under våren i några matcher som de har spelat, bland annat då den matchen mot Chelsea, även om de i och för sig var en match mer under stora delar av matchen. Men det stora misstaget de gjorde var ju att kliva in i den här säsongen med en trupp som inte var Premier League-material. Alltså hur kan man ha en trupp utan en ordentlig defensiv mittfältare för det första? Bara där så känner man ju att det här kommer inte gå vägen. Man hade ingen striker heller som dög, så att säga. Och så la man ju dessutom väldigt mycket pengar på Diagana. Vilket är lite ironiskt om vi tänker tillbaka kring reaktionerna där. Och hur Mark Noble går ut och twittrar. Och sen visade det sig att West Ham får en fantastisk säsong och West Brom går det rakt ut för Diangana har väl inte levt upp till de förväntningarna han anlände med där. Det är, ja, ibland kanske man ska sitta lugnt i båten, inklusive vi också. Att man vet inte allting och det kan uppenbarligen gå lite hur som helst, sådana där beslut.
Det var ju faktiskt Dianganas första framträdande sedan februari i Premier League. Det är ju, alltså, med tanke på hur bra han var förra säsongen, det känns som att det där verkligen var en spelare som kanske kan må bra av att gå tillbaka ett år i Championship också och få lite självförtroende igen, för han har ju verkligen inte varit så pass dominant som man trodde han skulle vara, precis som du sa.
Nej, men det var ju inte riktigt, som sagt, det var inte vad West Brom behövde heller att få in när man tittar på deras trupp. Alltså där gjorde man ju en total felbedömning och gick efter fel spelare. Jag tror inte att det hade hänt om Allardyce hade varit där från början. Jag tror att det får ligga ganska mycket på Bilic ändå, även om han såklart inte är ensam om att rekrytera spelare, men det är ju ändå han som har stod som manager. Det var ju han som hade det yttersta ansvaret ändå på det sättet.
Mm. Ja, ett par matcher till spelar såklart också. Leeds Tottenham faktiskt, 3-1 får ju
på tal om trötta spelare
också på tal om trötta spelare och ja, alltså Tottenham som fortfarande hade häng på den där topp 4-striden. Det ser ju allt mörkare ut får man säga. Och de här tre poängen, och till och med en poäng hade ju varit bättre såklart. Men det blev det inte den här gången.
Det roliga är ju att, på tal om det här med trötta ben, där här har man ju suttit och trott att Leeds är ett sånt lag som ska gå in i väggen. Eftersom att så blir det alltid när Bielsa tränar ett lag. På grund av att de har så intensiva träningar. Vi har sett det tidigare i Championship. Men den här säsongen har de ju än så länge klarat av med bravur. Och hade ju inga som helst problem att springa ifrån Spurs i den här matchen. Och tvärtom så finns det ju många spelare i Spurs nu där man märker att tröttheten börjar ta ut sin rätt. Och jag tror väl att den som påverkar deras prestationer allra mest, det är ju Højbjerg, som är en spelare som har gått från att se totalt orubblig och effektiv ut till att plötsligt blanda och ge. Och det tror jag definitivt har att göra med trötthet, att han har väldigt många matcher i benen. Och de stod ju bara och tittade på när Leeds-spelarna rullade runt kring offensivt straffområde. Och Bale gav väl ett särskilt urvattnat intryck och jobbade knappt hemåt när Alioski la upp för Bamfords 2-0 mål var det väl. Jag tycker Alioski och Stuart Dallas stack ut lite extra här för mig. Och de har ju ett fantastiskt facit mot Big Six på hemmaplan. Det är ju det enda laget som inte har förlorat någon av matcherna mot Big Six. Och det är ju väldigt imponerande. Och dessutom kom ju Calvin Phillips in här de sista minuterna. Vilket förstås är skönt för dem att de får tillbaka honom. Men ja, Spurs, det är klart att det är en minimal offside där som Kane får ett mål bortdömt för. Och då är det kanske matchen tätt sig lite annorlunda, men nej, det här ser ju inte ut som ett lag som kommer ha någonting med Europaplatserna att göra egentligen. Ryan Mason ser ju inte ut att vara en tränare som är rätt för Tottenham, om nu någon trodde någonting annat. Men som sagt, man vet aldrig vad som kan ske. Sitter man och säger att Tottenham ser trötta ut, skulle inte förvåna mig om liksom nästa vecka så är det totalt annorlunda. Det är så oförutsägbart är det, men det är klart att de hade behövt prestera betydligt bättre här för att må lite bättre nu in på upploppet.
Men ju bara 2 poäng bakom West Ham återigen, alltså det är det som är det sjuka här också.
Ja, men man vågar inte säga något.
Nej, man vågar inte dra någon slutsats. Jag tänkte mest med Mason där, alltså för att det har ju pratat massa, liksom. Det pratades om Nagelsmann först, men han går ju på för Bayern München. Sen pratades om Erik ten Hag, men han förlängde med Ajax. Alltså om nu, jag tror ju inte heller att Mason känns som någon sorts långsiktigt alternativ, men samtidigt, vad finns det istället då? För att
Potter.
Ja, men Potter är en tränare som nämns av alla som att han är med på listan. Rodgers är ju högt på listan också, men han har ju i stort sett tackat nej redan på sina presskonferenser, även om man inte ska. Man vet att det kan gå snabbt i fotboll också. Man vet aldrig vad som sker.
Men vi har inget intresse av Balotelli, som han sa en gång i tiden.
Ja, alltså han mår ju säkert jättebra i Leicester. Jag tror att det som gör att han tycker att Leicester är mer attraktivt än Tottenham är antagligen att han har så pass stor kontroll över vilka spelare som Leicester tar in. Och så kommer det inte vara i Tottenham, för att Levy har alltid ett finger med i spelet där. Och det var ju Levy väldigt noggrann med också när han tillsatte Mourinho, att Mourinho kommer inte vara manager, alltså han kommer inte bestämma vilka spelare vi ska värva in. Och det är väl det Rodgers känner säkert, att då är det bättre för honom att vara kvar i Leicester, även om han självklart hade tjänat mer pengar i Tottenham. Men ja, det är klart att det är inte så många tränare att välja mellan. Sarri är ju en sån som fortfarande är på marknaden och spelar en fotboll som Spurs kan identifiera sig med. Och sen har man ju hört de här ryktena om Marcelino då, som också ska vara attraktiv i deras ögon. Men jag vet inte, det blir oerhört intressant att se vem de går för härnäst. Men det lär ju bli, det blir ju raka motsatsen till Mourinho i alla fall. Det misstaget gör de inte om igen.
Alltså Marcelino,
lär de inte göra det.
Jag tror inte, det hade varit jätteintressant att se honom i Spurs. Men jag tror inte han
lämnar. Det är bara ett sånt namn som har nämnts.
Ja, men det är ett kul namn, det var det mesta. För jag har själv suttit och funderat liksom, vad ska de egentligen ta för någonting? Jag tror ju inte att de vågar ta Graham Potter. Men
vad menar du vågar?
Jag tror inte att, jag tror att från vad jag, det är liksom ren magkänsla här. Men alltså på hur man har sett Livi hantera den här tränarfrågan, att han bara plockar Mourinho i det här läget han gör, det tyder på att det ändå är en klubb som vill ha ett namn. Ja, Graham Potter, absolut, han är ett namn, men samtidigt titta på resultaten i Brighton. Ja, det ser bra ut, de skapar mycket och så vidare, men jag tror inte att de tänker så pass långt. Det är bara känslan jag har, och då tror jag Sarri ligger närmare. För att det är ett namn.
Ja, för jag vet, jag är inte lika säker. Jag tror att Graham Potter är, jag tror faktiskt att han ligger närmare än Sarri just nu. Det ska sägas också att jag har hört att de har varit, att Spurs har varit lite irriterade på att det har pratats om att Nagelsmann tackade nej till Spurs och så vidare. De menar på att de har inte gått ut med någon, alltså de har inte gett något erbjudande till någon tränare än, utan de tar sin tid för att de verkligen vill att det ska bli rätt den här gången. Så det indikerar väl också att man har lärt sig någonting av Mourinho-härvan. Att nu går vi inte på namn, utan nu försöker vi verkligen se till att vi får in en bra tränare. Men ja, det blir väldigt intressant att se vem det blir till slut. Men jag tror inte det blir någon av de här italienska namnen som har nämnts. Alltså Allegri och till och med Conte har ju nämnts i den härvan också. Men jag tror inte det blir någon av dem. Det blir nu någon som, någon lite mer uppenbar kanske.
Ten Hag hade ju varit perfekt, tycker absolut. Jag. Alltså Ten Hags hade varit helt perfekt. Men ja.
Ja, vi får se. Aston Villa, Manchester United 1-3. Manchester United håller ändå titelstriden vid liv. Behöver ju gå rent då, och Manchester City förlora sina tre matcher för att det ska hända. Men matematiskt lever det i alla fall.
De är ju helt makalösa egentligen. Men United just nu i halvtid, när Aston Villa ändå var 1-0 upp och United inte fick till sitt spel på det sättet de ville, så satt jag ändå och tänkte att de kommer komma ut i den här andra halvleken och sen kommer de vända på det resultatet. För att det är lite det man förväntar sig av Man United just nu. Och för det gör de ju också. Fernandes som slår in en straff där i 52 minuten som Dean Smith inte var särskilt nöjd med efter matchen. Jag vet inte om ni såg vad han sa, men han tyckte ju att Pogba kastade sig i situationen med Douglas Luiz. Jag tycker det mest att Douglas Luiz är ganska osmart. Alltså han har ju Pogba felvänd. Han behöver inte gå in på det sättet som man gör i straffområdet. Men nej, oavsett vad Dean Smith tyckte eller inte, så får de ju straff med sig där United. Och sen lyckas de ju vända där också till stor del tack vare Greenwood också, som drar in 2-1 målet. Och inte minst Cavani som kommer in sen och gör ett sånt där inhopp som har varit så viktigt för dem egentligen under hela säsongen. Och att han nu har skrivit på ett nytt kontrakt får ju ses som en av de bättre värvningarna som Man United har lyckats få till, eller kontraktförlängningarna som de har lyckats få till. För att nu behöver de inte gå in i sommarens transferfönster med den här paniken och känna att vi måste ha in en spelare. Nu vet de om att de har Edinson Cavani där som ett fullgott alternativ, fantastisk spelare, och löpningen han tar dessutom på 3-1-målet är ju, alltså där ser man ju verkligen vilken speluppfattning han har. Det är ett fint inlägg från Rashford också. Och så dödar han matchen där. Han har varit otroligt viktig. Men United fortsätter att flexa musklerna här. Onekligen.
Verkligen. Jag slänger in bara, som jag kommer att tänka på, som jag såg i flödet här, Niko Kovac till Spurs också.
Nej, det vill jag inte.
Nej, det tror jag inte. Jag måste fråga, jag ska vara transparent nog och säga att jag såg faktiskt inte Villa United här, men fick Oli Watkins ett andra gult kort för filmning i slutet?
Ja.
Nej, det finns något vackert i det också, måste jag säga. Alltså, det ligger under med 1-3. Minut 89, anfallsstjärnan får ett andra gult för filmning efter att man då också dessutom varit besvikna och tyckte det var en filmning på straffen som United fick innan. Det finns någonting poetiskt vackert i det.
Ja, alltså det Det känns ju som, alltså Manchester United har ju haft en form där de har liksom känts liksom hänsynslösa, och då går ju såna här saker med en när man är det laget. Det Bruno Fernandes, Mason Greenwood, Edison Cavani, de levererar just nu. Och även om de inte är inblandade i topp 4-striden, är ju helt matematiskt färdiga, så är de ju allra högsta grad inblandade den här veckan. Först matchen mot Leicester och sen matchen mot Liverpool. Man undrar ju lite grann med United-supporternas ögon där, om de inte såklart hellre hade sett Leicester än Liverpool i topp 4 till nästa säsong. Men kanske kommer det där ändå lilla hoppet om...
ja, det blir ju...
om ligan,
det blir ju...
gör att...
ja, förlåt. Var ju bara avbryta
redan till.
Nej, men jag tänkte bara, det blir ju väldigt intressant att se just hur de roterar. För att Solskjaer har ju inte velat rotera särskilt mycket under säsongen. Och de gångerna han har gjort det så har det ju faktiskt misslyckats rätt ofta. Och där kan man ju ställa sig frågan, vad beror det på? Ja, men Telles, alltså han... har ju inte varit, han har ju varit mil ifrån Shaw och Shaws form den här säsongen, exempelvis. Och har inte riktigt lyckats där, så att det ska bli väldigt intressant att se vilka spelare som Solskjaer väljer. Och det är väl egentligen ett problem de måste få rätt på också till nästa säsong. Att de måste få till en lite större bredd på truppen och ha spelare som de kan lita på, kan komma in och vikariera. För att det blir lite för stor arbetsbörda ibland på vissa spelare då. Inte minst Fernandes, som nästan alltid spelar, tycker man. Så att det är någonting han behöver fundera på.
Alltså, om man tittar på ändå... så här, nu, vi har ju hyllat Solskjaer och det tål så upprepas att han faktiskt gjort ett kanonjobb den här säsongen på alla sätt och vis. Men alltså, om man tittar på... förhoppningar eller liksom förväntningarna väl på United inför säsongen, så var det ändå, ja, men de har gjort det väldigt bra, man liksom är uppe och ändå petar precis under City Liverpool, var väl ungefär den tanken man hade. Utifrån vad de har gjort nu, och sen får man väl se hur sommaren går, så måste man väl ändå säga att det naturliga steget till nästa säsong måste ju vara att vi kan förvänta oss, eller ha, ja, liksom målbilden för dem, att de ska vara med och faktiskt slåss om titeln på allra högsta allvar. Så det skulle bli väldigt intressant att se om de... Nu har de ju tagit ett kliv.
Annars är det ju fiasko.
Exakt. Det tycker jag. Ja, men alltså, faktiskt. Att nu har vi liksom kravbilden på United, har vi lyckats höja ganska rejält den här säsongen. Så nästa säsong ska bli väldigt intressant att se om Solskjaer kan plocka det ännu ett snäpp. För han har ju uppenbarligen fått dem... De har ju lyft under honom, men nu måste de lyfta ännu ett snäpp för att bli det United som alla känner igen från förr. Liksom. Så det ska bli...
Ja, och vi får ju inte glömma bort liksom hösten, där de förlitade sig väldigt mycket på att Fernandes skulle vinna matcherna åt dem.
Mm.
Så att ta sig därifrån till där de är idag är ju... alltså det är ju verkligen bra, det är ju imponerande från Solskjaer. Men som sagt, nu måste han se till att hålla i det här så att det inte blir ytterligare en dipp till nästa säsong. Mm. Och så hamnar man på efterkälken. Utan nu måste man få till en kontinuitet.
Precis.
I insatserna. Och ja, det är, som sagt, det är det man... det är det man förväntar sig. Men det är lite samma sak som med Chelsea också. Det är väl klart att vi hade tänkt oss att Chelsea skulle utmana. Om, alltså precis bakom City och Liverpool var det ju tänkt då. Med tanke på vilka spelare de värvade in.
Mm.
Sen är man ju ändå mäkta imponerad av Tuchel. Eftersom att han ändå lyckades vända på det på ett så pass... ja, men alltså noterbart sätt som man ändå gjorde, och att han har fått igång Werner och Havertz lite mer än vad Lampard lyckades med under sina få månader egentligen som han arbetade ihop med dem. Men det är ju de lagen vi förväntar oss ska ligga där uppe, så att det är absolut, det blir intressant att se nu vad som sker under sommaren först och främst.
Ja, verkligen. Vi har fått en del frågor, vi tänkte att du skulle kliva över på att svara på lite frågor, men mycket frågor om Arsenals trupp, vad behöver Everton värva och så vidare.
Alla vill ha Silly podden psyk, det är därför de frågar vad alla ska värva.
Exakt, det är precis dit jag kommer. Sillypodden kommer rulla igång nästa vecka, eller hur Makoto?
Ja, sen har vi väl inte satt någon exakt dag för den, men nästa vecka så ska vi köra igång igen. Det är ju inget att snacka om saken.
Ja, jag har svårt att säga att det dröjer till andra halvan av nästa vecka.
Nej, lite så tänkte väl jag i mitt huvud, men jag vågar inte säga det innan jag vet ditt schema heller. Fint att vi planerar poddar också live i en podd.
Ja, det är mycket poddar nu, för att i samma flöde då, precis som vi brukar göra, så kommer EM-podden dyka upp här om ett par veckor. Så att det kommer bli mycket podd framöver. Det är bara att ratta in, och ni vet väl, framförallt ni som har Aftonbladets app, om man går in och följer poddarna där, så får man numera också en liten pushnotis när det kommer ett nytt avsnitt. Så det kan vara läge att göra det på Sillypodden. Gå in i Aftonbladet-appen, leta upp Sillypodden i själva spelaren där som finns. Och sen så klickar man bara i att man följer, och sen pling får man ett sms först av alla när avsnittet dyker upp. Och det kommer som sagt komma Sillypoddar, det kommer komma massor med EM-poddar inför och under hela EM och så vidare. Så att, det är läge att göra det.
Det gäller ju alla poddar också dessutom, så att även den här podden.
Ja, det gäller alla poddar som vi gör. Slår ett slag igen för Damalsvenska podden, som jag tycker är jättebra. Kom ett nytt avsnitt igår. Och vi kan väl ta en av frågorna här då, från Torbjörn Wennerholm. Vad skulle Everton behöva värva för att på allvar utmana om en Champions League-plats? Nu känns det som att de skulle kunna göra det, men når inte fram. Vad krävs? Och det är väl en bänk som krävs.
En bänk krävs. En riktigt bra mittback krävs.
Alltså grejen är, jag hade sålt Holgate för det första. Eller jag tycker inte att Holgate... Han imponerar inte på mig. Jag hade värvat en högerback, tror jag. Sen får vi komma ihåg också att de har dels Moise Keane ute på lån i PSG. Får se vad som sker med honom. Theo Walcott också på lån, om jag inte minns helt fel. Får se, där kan man ju få in lite pengar eventuellt. Sen är det ju frågan vad har man för ambitioner. Alltså vilken typ av spelare kan man få in? Det var ju smarta värvningar de gjorde inför säsongen. Alltså ett av de bättre fönstren av Premier League-klubbar.
Verkligen.
Men kanske att man behöver få in alltså någon till kreativ spelare möjligtvis också. Det kan man ju aldrig få för mycket av egentligen. Så att det är klart, alltså lite av varje. Alltså, nu har jag inte fått sätta mig in i det mer eller titta på det närmare, men bara så här på uppstuds så är det väl det jag tänker mig i alla fall.
En grundfråga jag ställer är, kan man gå och ta en CL-plats med Sigurdsson på mittfältet? Alltså han har ju varit jättebra den här säsongen, men det, på något sätt så liksom bryter det mot vad jag ser som CL-kompatibla trupper.
Ja, nej men alltså jag känner ju också lite grann att när spelare som Calvert-Lewin och Richarlison och så vidare går sönder, då måste det kanske finnas någonting bättre än Iwobi och Bernardo att slänga in. För det blir lite för stort avstånd helt enkelt mellan de bästa och de näst bästa spelarna. Jag tror att det är mycket det som har... För vi har ju sett Everton när de har spelat med sin bästa startelva, så är det ju ett lag som är tillräckligt bra för att finnas med där uppe. Och de är ju gudvars inte så många poäng bakom. Men det som har fattats är ju i vissa av de här matcherna när de har haft en hel del skador och det har varit tufft matchande, då har det inte riktigt bänken räckt till helt enkelt. För jag menar, spelare som Allan och James Rodriguez som har kommit in ju, och dessutom André Gomes och så vidare, det är ju tillräckligt bra. Även Calvert-Lewin och Richarlison är ju tillräckligt bra spelare för att spela i ett lag som krigar om topp 4, utan tvekan.
Tycker ju faktiskt att Ancelotti gick bort sig lite under några matcher. Kanske inte nu alltså så mycket... Alltså under den senaste tiden, men att han ändå gjorde det under ett antal tillfällen. Sen är det klart att han har väl också försökt lära känna sin trupp och haft alltså många nya spelare och handskas med. Så det kan ju vara en sån grej också, att han behöver bara liksom lista ut liksom vilken hans bästa startelva är och faktiskt kunna spela den startelvan också lite oftare. Nu har inte James varit med på sistone exempelvis, så att ja.
Och sen Ben Godfrey har ju kommit in den här säsongen, tycker jag har varit fantastiskt
bra.
Han har varit bra. Och har en jäkla pondus alltså. Mm. Det är någonting mer. Han har pannben på något sätt. För som han har klivit in liksom som med genombrott med den attityden som han har haft. Det är riktigt imponerande, så där tror jag att man har en försvarsspelare att
ser vi honom främst som mittback då eller?
Jag ser väl egentligen honom som en ytterback, men han har ju funkat väldigt bra när de har spelat tre backar också.
Nej, det är ju mest att det känns som att det är så backarna i sig de har gått, får jag med om. Men liksom så här, Holgate, jag är ju inte helt övertygad om man ska bara skeppa honom. Jeremina har ju väldigt svårt för, men det finns ju vissa egenskaper, det får man ju ändå medge. Men
alltså jag, för grejen är jag,
han kan göra och nicka in hörner.
Alltså grejen är jag ser ju inte Ben Godfrey, jag ser honom som en mittback. Och just därför vill jag in en ny högerback, så att han inte behöver spela där. Och sen så tycker jag väl, alltså Keane är ju en sån där också som han blandar och ger också. Det var ju inte, det var väl i mötet med Spurs, där gör han något misstag. Men jag tycker ju liksom att Godfrey, att han är betydligt mer stabil än Holgate på den positionen i alla fall. Så att beroende på vem han har bredvid sig då, så tror jag att den spelaren också höjer sig. Men ja, det är bara vad jag tycker eller tror.
Ja, vi har fått fler frågor. Vi har fått en tillrörande Everton. Vi tar den när vi ändå är inne på den. Urban Westerberg skriver: har även ni nu till slut insett att Pickford är Englands nummer ett?
Alltså jag ska dra här min nu, ja, den har jag hållit på under någon månad. Jag tycker att det har blivit en liten populistisk åsikt att Nick Pope ska in och vara första målvakt i det engelska landslaget och peta Jordan Pickford. Att det har blivit någonting som folk i princip bara upprepar, och man kanske inte riktigt vet varför man gör det. Alltså ser man till den senaste landslagssamlingen där Nick Pope fick chansen eftersom att Pickford var skadad, så tog han inte riktigt den. Alltså dels så mötte ju England motstånd där han inte hade så mycket skott på sig, men de gångerna som han faktiskt hade chansen att visa att ja, men titta här på mig, alltså det är mig du ska satsa på, så gav han alltså inte ett stabilt intryck, alltså särskilt inte med fötterna. Alltså egentligen bokstavligt talat så behövde han visa framfötterna här under den landslagssamlingen, just eftersom att man inte riktigt vet hur han är alltså med spelet med fötterna, eftersom att han sällan behöver alltså göra den typen av aktioner i Burnley. Jag tyckte inte att han övertygade alls under den landslagssamlingen, vilket fick mig att tro att Southgate kommer gå för Pickford, just eftersom att han har all den erfarenheten han har. Och att han, visst, han har sina misstag i sig. Han kan ibland göra såna där vansinnesgrejer som han gjorde mot Van Dijk när han kom in helt snett i den situationen. Men jag tror ändå att fördelarna väger över för Pickford i Southgates ögon. Och jag tror också att Nick Pope, han är inte en tillräckligt bra målvakt för att han ska in och peta Pickford i Southgates ögon. Det är vad jag tror i alla fall. Så att, och jag håller med, alltså Pickford kan vara en väldigt bra målvakt. Han måste ju också få bort de här dumma misstagen som man ibland gör. Då blir han en mer komplett målvakt i mina ögon. Men jag tror att han kommer starta i alla fall.
Håller helt med dig där faktiskt, måste jag säga. Att det är en sak att göra liksom bra insatser och så vidare i ligan. Men Pickford har också en liksom landslagsrutin som ingen annan har. För att han har varit
och den väger ju ofta
den
väldigt
tungt. Jättetungt. Ja. Okej, ja. Den väger väldigt tungt i alla fall. Liksom. Så jag är faktiskt helt inne på ditt spår. Att jag tycker inte det är konstigt om Pickford fortsatt få chansen under EM.
Nej, så kommer det väl bli.
Du tvekar lite där, Sjöck. Du vill inte släppa igenom en kort målvakt egentligen. Jag vet det.
Han är inte, vi säger inte att Pickford är perfekt. Vi säger bara hur vi tror att Southgate kommer att tänka.
Precis. Och ska man vara riktigt ärlig, VM för 3 år sedan så var ju Pickford en av Englands bästa spelare och en väldigt stark anledning till varför de tog sig.
Och det väger jättetungt.
Ja, det är klart det gör. Ta en fråga till innan vi stänger för idag. Mukremin Celebi. Ja, jag kämpar lite med det namnet. Är det bara jag som övertänker, men är straffet för de engelska lagen lite mild?
Poängavdrag eller något trodde man. Juventus riskerar att åka ur Serie A. Vad tror ni är anledningen till ett så milt straff?
Alltså, anledningen till det milda straffet är ju såklart att de här klubbarna, de nio som fått mildare straff, bestämde sig för att med svansen mellan benen hoppa ur det här projektet så fort det började storma. Och då är det liksom, aja baja, nu gör ni inte om det här. Skärp er. Men,
alltså jag,
men samtidigt så har du Juventus, Real Madrid, Barcelona. Det är ju de tre klubbar som har det allra jobbigast ekonomiskt, det allra mest desperata. Och just därför de tre fortfarande sitter kvar i det här projektet. Sen vad det leder till i slutändan, om de skulle liksom kastas ur ligan och så vidare, det kommer ju inte hjälpa på att hålla kvar dem. Det kommer inte hjälpa intresset för sig La Liga eller Serie A, för att de här klubbarna drar in så enormt mycket pengar till ligan och enormt mycket intresse. Det är väl lite samma sak i Premier League, att ja, om du ska ge poängavdrag till hela Big Six, liksom den effekten det skulle få.
Jag vet inte. Alltså jag tror snarare att anledningen till att Premier League inte har utfärdat några sanktioner än tror jag att göra med att de inte riktigt vet vad de kan göra i nuläget. Alltså de har ju straffat klubbarna genom att plocka bort alltså ledare från olika positioner i kommittéer. Alltså det sättet de har gått tillväga på för att straffa klubbarna i nuläget. Sen vill ju konkurrenterna som inte var med i den här Super League-debatten, de vill ju att det ska bli hårdare straff, eller att det i alla fall ska bli några konsekvenser för deras handlande. Men jag tror i nuläget att det helt enkelt är ganska svårt att veta vad det här bör leda till för straff. Jag tror att det är där man står just nu, och det är möjligt att det kommer komplikationer för de här klubbarna längre fram i så fall.
Ja.
Ja, där hade ni det. Vet ni vad? Sportbladets Premier League-podd är tillbaka om en vecka igen, och vi ska försöka sammanfatta allt vi kan det som händer framöver. Silly-podden som sagt dyker upp i era flöden under nästa vecka också. EM-podden strax efter det, och sen så bara rullar det på, och så kör vi som aldrig förr. Det är bara att hänga på. Och som sagt, in i Aftonbladets app och in och följ de poddarna som ni gillar. Nej, vi har ju fler. NHL-podden,
Discgolf-podden,
NHL-podden. Ja, inte minst NHL-podden där. Just Discgolf-podden kommer kanske inte så mycket nya avsnitt den här absolut närmsta tiden, men NHL-podden, för er som gillar NHL, kör ju hela slutspelet, och sen är det trades och allt möjligt. Ni vet ju Ekeliv och Bjurman blir när det händer grejer där borta.
Ni vet hur de blir när det händer grejer.
Går de igång?
Ja, de går igång. Herregud, då kommer sådana tre timmars avsnitt när Ekeliv har gått igenom alla AHLs mest lovande backar. Det tycker jag. Och då måste man också få det väldigt tidigt i sin telefon. Pling säger det, så vet man att shit, nu kommer det bra grejer från NHL-podden. Och då har man det där. Så in och gör det, så hörs vi snart igen. Tusen tack för att ni har lyssnat.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.